Räcker det inte med Gud? Varför måste kyrkan komplicera saken genom att tala om treenigheten, en Gud i tre personer? Fader, son och ande. Är det inte svårt nog ändå att vinna gehör för kristen tro utan denna onödiga komplikation? Och hur mycket lättare skulle det inte bli att nå ut till de bildade i samtiden bland trons föraktare om man istället för treenigheten talade om Gud eller varför inte om det gudomliga? För att inte tala om hur villkoren för att föra dialog med andra religioner positivt skulle påverkas. Ska vi inte lämna denna antikverade religiösa föreställning bakom oss och söka nya vägar för att uttrycka det oändliga livsmysteriet som vi kallar Gud? På den frågan har redan en av kyrkans största teologer, Gregorius av Nazians, svarat. När jag säger Gud menar jag Fadern och Sonen och den helige Ande. Kyrkans tal om Gud såsom den treenige, hennes böner och lovsånger till den treenige och hennes heliga handlingar i den treeniges namn sker inte för att komplicera det enkla, utan för att försöka att i ord kläda den Guds erfarenhet av och i vilken kyrkan lever. Gud är en enda Gud. Och ändå måste kyrkan utifrån sin erfarenhet av denne ende Gud tala om Gud såsom Fader, Son och Ande. Och talet om treenigheten är inte en exklusiv specialitet för en viss teolog eller en viss traditionalistiskt sinnad kyrklig elit eller en viss teologisk konservativ skola. Talet om treenigheten är kyrkans modersmål. Så mycket som en inledning. Så vill jag presentera frågeställningen och vår metod att angripa det här, att tala om det. När vi säger att vi ska behandla treenighetslärans bibliska grundlag, eller grundval, så har vi gjort flera påståenden som inte är helt oproblematiska, för att inte säga kontroversiella, och som alla måste skärskådas, diskuteras och definieras för att bli brukbara. Det första påståendet är att det finns en treenighetslära. Det andra att det finns en treenighetslära eftersom vi talar om den i bestämd form. Och ett tredje påstående är att denna lära har sin grundval i Bibeln. Både i det gamla och det nya testamentet. Ja, innan vi behandlar dessa påståenden så måste omständigheterna för detta tal om Gud klargöras. Var sker talet? Vem talar? Och till vem är detta tal riktat, talet om den treenige? Den första frågan, var sker talet? Ja, då avser jag naturligtvis inte detta vackra rum i menighetsfakultetens byggnad. Och här vill jag faktiskt göra en parentes. Jag var så upptagen att berätta om detta så jag glömde att tacka för vad jag är. Får jag göra det? Jag är så glad över att få komma till Danmark. Som 14-åring var jag i Danmark för första gång med mina föräldrar i Hundested. Så jag har åkt damplokomotiv till Hundested ofta. Haft en underbar sommar så att jag har alltid haft en lycklig kärlek till Danmark som nu i min mogna ålder på något sätt börjar bli besvarad. Jag skulle vilja sammanfatta mitt förhållande till Danmark så här. Det är gott, förlåt, jag försöker imitera så gott. Ja, det är gott att vara människa. Det är gott att vara människa. Och det är särskilt gott att vara människa i Danmark. Ja, nog om det. Alltså, var sker detta tal om treenigheten? Och då menar jag inte detta yttre vackra rum i menighetsfakultetens byggnad, utan detta större rum i vilken utsagorna sker. Och svaret är kyrkans rum. Och därmed har du också sagt vem som talar. Det är kyrkan, eller kanske snarare den som vill tala i gemenskap och samklang med det som tidigare talat i kyrkans rum. Och därmed också sagt till vem detta tal riktar sig. Det är till dem som vill lyssna till kyrkans samklang, symfonin av de olika rösterna i kyrkans rum genom tiderna. Talet om det som är kyrkans grund, mening och mål, den treenige guden och hans gärningar. Och i och med att detta har sagts så har också några viktiga avgränsningar gjort. Över vår axel tittar inte några kritiska religionsvetenskapsmän som inte delar kyrkans tro eller som inte lever i kyrkans erfarenhet och av den. Den yttersta kritiska instansen mot vilka utsagorna måste prövas ligger inte i ett förnuft som emanciperat sig från kyrkans gemenskap och ställt sig utanför och över den gudomliga uppenbarelsen. Här rör det sig inte om religionsvetenskap utan om teologi. Att saken gäller teologi, det vill säga utsagor om Gud och de gudomliga tingen, gör inte kraven på skärpa och stringens, sammanhang, koherens, slappare på något sätt. Men det ställer företaget under andra förtecken än det som gemenligen används i den teologiska diskursen idag. Och jag använder ordet diskurs såsom ett språkligt perspektiv. Det som sägs sker inför den Gud som har uppenbarat sig och fortfarande verkar idag. Och därför är teologi inget harmlöst och ofarligt företag. När man talar om ansvarig teologi så ska man göra klart för sig inför vem man ytterst ska stå till svars för sina teologiska utsagor. Kyrklig teologi vilar på övertygelsen att Gud verkar, handlar, talar, uppenbarar sig såsom den levande guden också idag. Kyrklig teologi handlar om en gudsgärning i skapelsen och i uppehållelsen av allt som är, men också om en gudsgärning som manifesteras i en frälsningshistoria med människor, i Israel, i kyrkan, med oss och ytterst hela skapelsen. Därmed finns det en tradition, något överlämnat, som bevarar minnet av vad som skett, vad som sagts, vad som reflekterats över i det som sagts och skett. Något som också ingår i traditionen, exempelvis hur olika författare i Gamla testamentet har skrivit om frälsningshistorien i en ny version med nya insikter. Kyrklig teologi vilar på övertygelsen att Gud leder, bevarar och icke luras. Det betyder inte att kyrkan bekänner sig till en oreflekterad, utvecklingsoptimistisk evolutionism, det vill säga allt klarare skall varje tid förstå ditt bud och evangelium. Men det finns ett grundmurat förtroende för, en tillit att Gud leder kyrkan i sanningen, till hela sanningen med sanningen. Därmed finns det i den kyrkliga teologin ett förtroende för det uppenbarade ordet, för dess kategorier, för huvudströmmen i kyrkans teologiska reflektion och de läromässiga formuleringarna genom historien. Och detta får metodiska konsekvenser. Det är inte en framkomlig väg, menar jag, att plocka sönder Bibeln i småbitar och med den kritiska exegetikens kungsvatten lösa ut olika traditionselement för att så konstruera eller rekonstruera en gudstankens utveckling. Bibeln, så som den kanoniskt föreligger, är uppenbarelsens källa. Insikterna från reformationen om att den lutherska ortodoxin och reformationen är inte obsoleta. Det finns i skriften en sufficientia, perspicuitas och claritas. Utan att den som bekänner sig till dessa på något sätt tvingas in i någon slags tolkningsmekanism eller bokstavsträldomens återvändsgränd. Men det leder däremot till en tillit, förtroendet som hermeneutisk princip, istället för misstron och misstrogenhetens hermeneutik. Därför finns det för den kyrkliga teologin frihet att se de stora sammanhangen i skriften, med skapelsen, patriarkberättelserna, uttåget, ökenvandringen, lagen, profetbudskapet, gudstjänsterna, Guds dom, domshandlande, exil, Guds löften. Gamla testamentet berättar en historia om något som skett, som tolkats, men som åter sker när det berättas. Den handlar om en Gud som lever och verkar i detta ögonblick, inte ett objekt för analys, utan som ett handlande subjekt som går utöver varje mänsklig föreställning. Också de mest sofistikerade teologier. En Gud som alltså låter sig ändå finnas av människor tillbedjas och äras, det är den levande guden. Och efter dessa inledande markeringar så kan det vara motiverat att i tur och ordning ta upp de här inledande påståendena, men formulera dem till frågor. Den första gäller alltså begreppet lära. Finns det en lära om treenigheten i Bibeln? Egentligen skulle väl frågan av besvarandet av den frågan komma sist, så som krönet på vår föredrag och föreläsning. Men ett svar måste redan på detta stadium ges. Och svaret är naturligtvis nej. Kategorin lära är inte tillämplig i detta fall. Låter vi oss styras av tanken att vi i Bibeln, eller åtminstone i Nya Testamentet, ska finnas en lära om treenigheten. Det vill säga en klar systematisk framställning om Fadern, Sonen och Anden och hur de olika personerna förhåller sig till varandra inom och utom gudomen i en övergripande enhet, så kommer vi aldrig att hitta en sådan lära. Och om vi gjorde det, så hävdar jag att den skulle vara en konstruktion och en projektion av det mänskliga och därmed en avgud. Det finns ingen lära i Bibeln om treenigheten, därför att lära är fel kategori för uppenbarelsen. Uppenbarelsens kategori är gärningen, der Tat. Gärning heter väl på dansk, hoppas jag. Uppenbarelsens kategori är gärningen och därmed den förbundna gudomliga ordet. Ord och gärning är förbunden. Men när detta har sagts kan det också sägas att utifrån minnet och erfarenheten av Guds ord kan den gemenskap med vilken denna gärning har skett och till vilken Guds ord riktat sig bevara denna erfarenhet och föra den vidare i sitt liv, i sitt minne, i sin tradition, i sin heliga skrift. Det betyder att först genom ett lyssnande till vad Gud sagt och ett seende av vad Gud gjort kan människan i gemenskap med dem som bevarat minnet och lever i denna tradition få en aning om vem Gud är. Gud presenterar sig genom det han gör och säger. Redan på Bibelns första sida blir Guds tillvägagångssätt, uppenbarelsens metod, tydlig. Och vi känner alla Genesis 1-3. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och Guds ande svävade över vattnet, och Gud sade, varde ljus, och det vart ljus. Det talas om Gud såsom Elohim, vilket är en märkvärdig pluralis av Eloah som aldrig översätts med gudar. Märkvärdigt är också att verbet står i singularis. Det talas om Gud, om Guds ande, om hur Gud skapar genom sitt ord. Gud säger, och det sker. Alltså redan i begynnelsen, vid själva skapelsen, finns den gudomliga och ordet och den gudomliga anden med. Bibelns första sidor, första versen. I skapelseberättelsen har kyrkan genom evangelisten Johannes i prologen till hans evangelium sett nya djup. Vem Jesus Kristus är förstås i ljuset av skapelseberättelsen. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud, genom det har allt blivit till som är till, och i det var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed, etc. Här är det gudomliga skapelseordet förkroppsligat, inkarnerat, och ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, vers 14. Och genom en uppmärksam läsning av Johannesprologen hör kyrkan också en analogi mellan den kristnes nyfödelse genom anden och Kristi underbara avlelse av anden, vers 13. Skapelseberättelsen och Johannesprologen tillsammans och var för sig talar om den treenige. Nu kan man naturligtvis invända mot en sådan bibelanvändning och säga att den är fantasifull, godtycklig, förkritisk, att en from eisegese. Men så förstod de första kristna Guds uppenbarelse. Att i ljuset av den gammaltestamentliga Guds uppenbarelse. Gud har faktiskt genom Kristus ordet handlat i skapelsen. Gud har i och genom Kristus ordet i den heliga ande handlat och handlar fortfarande i människosläktets historia. Vi har rätt att läsa Bibeln så. Vem skulle ta den rätten från oss? Vems bok är det egentligen? Vi har också, vi kan gå på den hermeneutiska bro som slås mellan förebilder i Gamla testamentet och uppfyllelsen i Nya testamentet. Det finns i Gamla testamentet händelser, mönster, antydningar som bildar typos, eller typoi, typer, förebilder som blir tydliga utförs i Nya testamentet och som kyrkan i sin tur ytterligare förtydligar i sin tro och sitt liv. Kyrkans erfarenhet av treenigheten är inte begränsad till utsagor i Bibeln. Kyrkan vågar säga sådant om Gud som går långt utöver det Bibeln säger. Men det finns också en väsentlig skillnad. Kyrkans dogmatiska definitioner är ett försök att beskriva en erfarenhet. Och i den meningen är de efterrationaliseringar. De har kommit till för att bevara denna erfarenhet. Inte därför att i första hand uttrycka hemligheten, utan för att hålla rågångarna fria mot olika heresier som har hotat den kristna tron. Men det är, till skillnad från de dogmatiska formuleringarna i bibelorden, uppenbarelsen i Guds ord i sin helhet som anden finns och verkar. Det är där orden och gärningarna ur Guds hand och mun möter. Alltså, det finns ingen treenighetslära i Bibeln. Frågan är felställd. Därmed faller också följdfrågan huruvida det finns en lära bland annat, bland flera. Men även om det nu inte finns en lära, så finns det likväl en säker grundval för det kyrkan säger om Fadern, Sonen och Anden, treenigheten i Bibeln. Nämligen, en gudsgärning som har skett, som sker nu och som ska fullbordas. I vilken Bibeln själv är en integrerad del. Och därför kan vi också nu närma oss Bibeln för att se och lyssna vad det är för en Gud som möter oss genom det Gud säger och gör. Hur ser alltså den gammaltestamentliga grundvalen ut för kyrkans tro, lyssnande och spejande på och bekännelse till den treenige Gud? Nu har vi kommit fram. Det var en lång uppmarsch, men vi behövde den. Den bibliska grundvalen för kyrkans tro på den treenige, då ska vi först säga att det talande och handlande subjektet är detsamma i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Vi vet mer om Gud än vad författarna till Gamla testamentets böcker visste. Eftersom vi har kyrkans erfarenhet i Nya testamentet och kyrkans erfarenhet genom 2000 års andlig historia. Men i en mening visste Gamla testamentets människor lika mycket som vi, eftersom de hade att göra med samma Gud. Eller man kanske skulle uttrycka det så. Verkligheten i den kontakt de hade med Gud var inte mindre än vår. Eftersom vi båda relaterar till den Gud som är och förblir densamme. Det talande och det handlande subjektet är detsamma, den treenige. Det är inte vi som gör Gud treenig. Utan Gud är treenig, får vi tro. Här finns en avgörande skillnad mellan religionsvetenskapen och den kristna teologins sätt att se på relationerna till Gud. Ser vi utsagorna i Gamla testamentet enbart från människans sida, så som människans försök att forma en gudsbild, förblir det som sägs fragmentariskt och enbart ett led i en religiös utvecklingshistoria. Men ser man det istället så, att det är den Gud som förblir densamme från evighet till evighet som uppenbarar sig för människan till formen, må hända ofullständigt och fragmentariskt från människans sida sett, så är ändå kontakten upprättad med den Gud som är och förblir Gud. Med en analogi från det mänskliga livet. Jag behöver inte veta allt om en person för att träda i förbindelse med honom eller henne. En blick, ett ord, en åtbörd riktat just till mig etablerar kontakt med denna person. En kontakt som naturligtvis kan växa och fördjupas. Låt oss gå in på några gammaltestamentliga bibelställen som antyder treenighet. För nutida teologer, och här följer den amerikanske systematikern Thomas C. Oden, som jag har funnit särskilt hjälpande. Han har skrivit en stor teologi som heter Systematic Theology, och det är Volume 1, The Living God. Jag kan tala om vad det är för någonting senare. Alltså för nutida teologer som i sällskap med kyrkofäderna, utläggarna av den klassiska kristna tron, vågar tro att den treenige guden på ett antydande, visserligen och föregripande men dock verkligt sätt uppenbarat sig i gamla testamenten, så finns det ett antal bibelställen som brukar utföras. Och några ska nämnas i detta sammanhang. Jag har redan läst om inledningsverserna i Bibeln som har ett, menar jag, ett trinitariskt grundanslag som ingen kan undgå att höra. Och när vi talar om människans skapelse, där det står låt oss göra människor till vår avbild till att vara oss lika, så kan jag inte se annat än att det här för kyrkans öra rör sig om ett rådslag i den heliga treenigheten, för jag anser att det är lika troligt som när den gammaltestamentliga exegeterna säger att Gud talar i gudaförsamlingen. Hos profeten Jesaja återfinns en utsaga 48:16 som kyrkan har tolkat som en implicit utsaga om treenigheten. Den talar om Herrens tjänare, den utlovade Messias. Träden hit till mig och hören detta, mina förutsägelser har jag icke talat i det fördolda. När tiden kom att något skulle ske, då var jag där. Och nu har Herren sänt mig och sänt sin ande. Här finns ett talande subjekt som talar om Gud, sänd av Gud och anden. Här talas det om Herren som sände mig, sonen och anden. Och likaså finns det en utsaga hos profeten Jesaja 61:1-2. Som Jesus själv i Nasarets synagoga tar i sin mun för att presentera sig och sin sändning. Lukas 4:18-19. Herrens ande över mig. Ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig till att läka dem som har varit förkrossat hjärta. Till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna. Och att predika ett nådens år från Herren. Och så slutar han där. Och ett hämndens år från vår Gud, säger han inte. Undrar varför han inte gjorde det. Om det i det första exemplet kunde invändas att utsagan enbart syftar på en profetisk gestalt i profetens samtid, så framgår det med all önskvärd tydlighet i det senare exemplet hur Jesus slår den här bron mellan sig och den profetiska utsagan. Han är det talande subjektet. Han är den över vilken anden vilar. Han är den smorde och den sände. Och han är uppfyllelsen av det profetiska löftet. Fulländaren av den profetiska förebilden. I Psaltaren 33:6 hör kyrkan bland många andra ställen i Gamla testamentet en återklang av treenigheten genom Guds verk. Himlen är jord genom Herrens ord och all dess här genom hans muns anda. Liksom i serafernas trefaldiga rop i tempelgudstjänsten, helig, 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 till Herren Sebaot i Jesajas kallelsevision i Jesaja 6:3. Och i tredelningen av den aronitiska välsignelsen i Numeri i 6:24-26, när Guds lamm läggs på Israels folk. Man kan naturligtvis säga att det är någon sån här folkloristisk tretal som kommer igen, liksom stolar står på tre ben. Men det är ju en rätt fantasilös förklaring när man kan antyda någonting såsom treenighet. Vi har i den kristna kyrkan trishagion både i gudstjänstens inledning och i nattvardsliturgin. Och den kristna församlingen välsignas den dag som idag är med den gammaltestamentliga översteprästens välsignelse i faderns, eller Guds, faderns, sonens och den helige andes namn. En av de mest suggestiva antydningarna om Gud, såsom den treenige. Ska vi se om den här apparaten? Nej. Ikke nog. Nej, det gör ingenting. Det kanske var en gudomlig ledning, för jag skulle ha en bild av jungfru Maria här. Maria Donska. Nej, jag skulle inte ha den, men jag skulle ha en bild av Rubeljevs treenigheten. Men då får ni väl gå och titta på den sen då. Vad synd det, för det är en vacker bild. Ja, en av de mest suggestiva antydningar om Gud såsom den treenige möter i berättelsen om Herrens besök hos Abraham i Mamres terebintlund, Genesis 18:1-16. Om det andra har varit såna här, vad ska vi säga, detektivställen som inte talar om sig, så där oerhört, signaleras oerhört starkt av sig själv, så tycker jag att berättelsen om Mamres terebintlund är utomordentligt märkvärdig och talande och mystisk på något sätt. Herren uppenbarar sig för Abraham där han sitter vid ingången till sitt tält. Det är mitt på dagen. Ljuset är nästan outhärdligt starkt och hettan dallrar. Konturerna dallrar i hettan. Och vad Abraham ser när Gud uppenbarar sig är tre män. Men när han går dem till mötes för att hälsa bugar han sig ner till jorden och hälsar dem så som en herre. Har jag funnit nåd för dina ögon så gå inte förbi din tjänare. Genom hela berättelsen sker denna oscillation mellan trefald och enhet. Tre män bjuder Abraham på den måltid som han har tillrätt åt dem. Tre män ser han när han står under trädet hos dem under måltiden och väntar. Tre män frågar efter hans hustru Sara, men när Abraham svarat får han det förbryllande svaret. Jag ska komma tillbaka till dig och se, då ska din hustru hava en son. Jag vet inte om man blir lite galen när man blir religiös. Men jag tycker det är att när Gud liksom säger något viktigt till honom, då hör han Guds röst, så som den enda. Det är inte tre som talar, utan när det stora profetiska ordet kommer till honom, du ska få en son, då är det en som talar. Nåja. Tre. Sara ler naturligtvis åt löftet. Men Herren sa det till Abraham. Och nu är det en som talar. Abraham möter tre, men tilltalas av en. Han möter tre, men bugar sig för en. I denna växling mellan enhet och trefald har den kristna kyrkan sett en antydan av treenigheten, vilken också inspirerat till den kanske mest sublima av de kristna konstverken, Rubljevs ikon. Målad för trefaldighetskrostet 1411. Jag har den här i så ni kan titta sig. Men den gammaltestamentliga treenigheten antyds inte enbart i vissa spridda utsagor på olika ställen, i lagen och profeterna. Antydningen av förebilderna och typerna för kyrkans treenighetstro finns i många sammanhang där man i förstone inte skulle vänta sig att finna dem. Några av dessa ska senare tas upp till behandling, men för att dessa texter ska kunna ge ifrån sig sin trinitariska doft och substans, så tror jag att vi ska ge ett par förutsättningar av principiell art. Det ena gäller bekännelsen av Guds namnet och det andra gäller uppenbarelsen av Guds namnet. Den första förutsättningen är alltså bekännelsen till Herren som en Gud, den enda guden, är Israels trosbekännelse. Varje judisk man bekände varje dag denna monoteistiska tro. Men samtidigt är det namn som Israel bekänner ett namn som icke är monolitiskt och slutet i sig själv. Israels bekännelse till Herren, hör Israel, Herren din Gud är en Gud, innebär en bekännelse till den Gud som uppenbarat sig som jag är. Eller jag är den jag är. En Gud som har friheten att uppenbara sig som den han vill. Guds namnet är vidöppet mot framtiden. Israels bekännelse, hör Israel, Shema Israel, Herren din Gud är en Gud, bygger som ni vet på tre bibelställen. Först 5 Mosebok 6, 4-9, 11, 13-21 och 4 Mosebok 15, 37-41. Det dagligen reciterade bekännelsen till den enda guden innebär att det ställs krav på den som bekänner. Bekännelsen innebär inte bara ett slags teoretiskt bejakande av ett slags monoteism som finns där som man går och hälsar på varje dag men inte bryr sig om. Bekännelsen medför en livs- och levnadskonsekvenser för den som utsäger den. Du skall älska Herren din Gud, din nästa, dig själv, med hela din varelsens medel. Och i den allra sista versen av de tre bibelställena av vilka bekännelsen sammanställs talas det om den handlande guden, gärningarnas gud. Jag är Herren eder Gud som förde eder ut ur Egyptens land för att jag skall vara eder Gud. Jag är Herren eder Gud. Och vad som sägs är detta att det är Herren som för ut ur Egyptens land. Här finns den frälsningshistoriska dynamiken som visar på uppenbarelsen av vem Gud är genom det han gör. Och det han gör är räddning helhet, frälsning. Den andra principiella förutsättningen för treenighetstron i Bibeln är inte bara den monoteistiska bekännelsen till den enda sanna guden, utan som jag har antydit med Israels eller Mose möte med Gud i den brinnande busken. Och det är en utav, den här berättelsen är ju en utav de avgörande gärningarna i den gudomliga självuppenbarelsen. Vi möter den som text, men vi tror att texten också idag förmedlar händelsernas ärende. Om jag fick göra en superkort exkurs, så tror jag att hela det här talet om kontext är förkert. Livet är ingen text. Livet är en gärning. Jesus blev inte en text. Han blev människa. Och därför så är det som så att säga gäller, detta gemensamma som vi ska tala om, inte en kontext, utan det är livet. Det är ett mänskliga humanum. Det ska jag bli att få tala om en annan gång. Jag förkortar. Moses inför den brinnande busken är något utav det underbaraste och märkvärdigaste vi kan ställas inför i Bibeln. En dråpare är på väg. Och vad han egentligen möter, det är någon som säger att din tid och ditt rum tillhör inte dig. Vad han ytterligare får veta, det är någonting som lockar honom i hans sinnen, men som inte är någonting alldeles självklart. Utan han hör samtidigt en röst. Och det tror jag är väldigt viktigt. Det är både en gärning och en röst ihop. För han står inte inför ett slags interpretament bara, som kan tolkas på lite olika sätt. Han har inte Gud i blicken, så att han behärskar Gud i sitt rum och med sina kategorier. Utan han står i Guds blick, utlämnad åt honom, som han inte uthärdar. Det står att Moses slår ner sin blick. Och den Gud som uppenbarar sig för honom och presenterar sig, jag tar det här sammanfattningsvis, det blir kanske lite osammanhängande, men så slipper ni höra tre sidor. Han är en Gud som presenterar sig som personernas Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Inte naturfenomenens Gud, utan personernas Gud. Handlingen med personernas Gud. Och han är också en Gud som visar att han har ett hjärta. Han har sett sitt folks betryck. Och han tar människor i sin tjänst. Det är viktigt att hålla hela den här kontexten i minnet, om vi nu, för det är en kontext i det här fallet. För att rätt förstå vad som berättas vidare. Mose frågar efter Guds namn. Och han säger, du får det vara någonting som är mer än Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Därför att de där som är i slaveri, de är också Abrahams, Isaks och Jakobs barn. Och deras Gud är inte tillräckligt stark för att så att säga hålla tillbaka Israel, hålla Egyptiernas Gud. Du får bjuda på någonting mer. Vad är det för ett namn som jag ska säga när jag kommer till Israels barn? Och det svar som Moses får öppnar en oändlig rymd. I en kombination av konsonanter och vokaler utsägs det eviga gudsnamnet, som för oss får sitt oerhörda djup först när det översätts. Om du hör det, så är det som ett mantra, om eller någonting annat. Jag vill inte uttala det gudomliga namnet. Men när det översätts till vår konceptualitet, då öppnar sig en oändlig rymd. Jag är den jag är. Det svar som Moses får på sin fråga är en av de mest förbryllande svar som har getts. Det säger egentligen ingenting annat än att den som svarar är identisk med sig själv, och det visste man ju redan innan. Det finns ingenting i svaret vid vilket Moses kan fästa några konceptuella krokar för att dra Gud ner till sig och lägga sitt nät över honom, och sedan han har fångat honom, dissekera honom, filera honom och lägga honom i en liten burk. Gud är inte sådan, eller sådan. Men i det Gud säger till Moses finns en dynamik. Gud finns där inte som ett objekt att betrakta som den brinnande busken. Gud finns där som en röst som ljuder i tid och rum, genombryter tystnaden, och Moses står där på nåder. Här är det inte människan som har Gud på sina villkor, för Gud är inte en projektion av Moses frihetsdrömmar eller längtan om frihet för sitt folk. Gud finns där först och säger, genom att vara med mig och stå i personlig relation till mig, genom att lyssna på mig och lyda mig, ska du genom mina gärningar i vilka du är indragen förstå och erfara vem jag är. Det tomma gudsnamnet är vänt mot framtiden i en total öppenhet. Och det är genom att vara indragen i Guds handlande som man lär känna Gud. Frälsningshistoria blir uppenbarelsehistoria. Därmed kan vi gå in. Nu har vi lagt den principiella grunden för det möjliga och det legitima att förena kyrkans treenighetstro med gamla testamentets vittnesbörd. Och nu återstår det som ett ljuvligt och danskt företag att gå in, för mycket av det danska är ljuvligt. Man behöver bara gå till den här kantinen för att titta vad som går att äta. Ni vet inte hur bra ni har det i det här landet. Nu ska vi göra något underbart. Vi ska gå in i Bibelns oändliga rikedom och lyfta fram 4 texter, tror jag, som ska peka framåt kyrkans tro på den treeniga. Abrahams offer av Isak, Genesis 22. Herrens lidande tjänare, Jesaja 53. De förtorkade benen som får liv, Hesekiel 37. Samt slutligen Jobs möte med Gud i stormvinden. Jag tror att jag... Jag får ta och bara och välja något utav detta. Abraham, som i sitt namn bär Guds löfte till honom, fader till många folk, får av den Gud som gett honom en son, genom vilket löften om en avkomma ska kunna bli verklighet, den obegripliga och vedervärdiga befallningen att på ett berg i Moria land offra sin son. Och han gör det. Han diskuterar inte. Och i en av de mest dramatiska dialoger som världslitteraturen känner löper replikerna: då talade Isak till sin fader Abraham och sade, min fader. Han svarade, vad vill du min son? Han sade, se här är elden och veden, men vad är fåret till brännoffret? Och då svarar Abraham på ett sätt som jag tycker är en av Bibelns allra underbaraste utsagor. Gud utser nog åt sig fåret till brännoffret, min son. Står denna förtröstan i samklang med det Abraham säger till sina tjänare när han och pojken gick på väg till offerplatsen? När vi har tillbett ska vi, inte bara jag, komma tillbaka till er. Är förtroendet för Gud så starkt att han räknar med att Gud i sista stund ska hindra honom från att döda gossen? Är det sålunda inte bara Guds test av Abraham utan också Abrahams test av Gud? Gud har lovat en avkomma. Gud håller sitt löfte. Det har Abraham fått bevis på. Eller är det så att Abrahams förtroende för Gud är så stort att inte ens döden kan rubba hans tro på att Gud ska uppfylla det han en gång lovat? Isak är i Guds hand och då är han säker. På den hermeneutiska bro som slås mellan berättelsen om Isaks offret och Hebreerbrevet 11:17-9 kan vi nå den bibliska djupdimensionen av Abrahams offret. Genom tron var det som Abraham frambar Isak såsom offer när han blev satt på prov. Ja, sin enda son frambar han såsom offer. Han som hade mottagit löftena, han till vilken det hade blivit sagt: genom Isak är det som säd ska uppkallas efter dig. Han tänkte på att Gud var mäktig att uppväcka till och med från de döda. Och från de döda fick han ju honom och tillbaka liknelsevis talat. Vi ser att Abrahams förtroende för Gud och hans tro är så stark att den inte låter sig hindras ens av döden. Om vägen till liv och avkomma går över offer och död enligt Guds vilja, då är Abraham beredd att gå den vägen av lyssnande och lydnad. Abraham lär sig att uppfyllelsen av Guds löfte inte sker automatiskt med automatik. Han behärskar inte uppfyllelsen. Hans egna önskningar och förväntningar måste dö för att Guds gärning ska framstå i sin suveränitet. Uppfyllelsen av Guds löfte går via död och uppståndelse, men inte på det sätt som Abraham hade föreställt sig. Utan att veta det har Abraham genom sin lydnad blivit en ikon för Gud själv i hans handlande med mänskligheten. Det som Abraham får behåll förfallning att göra, men som i sista stund av Guds ängel, det vill säga Gud själv, hindras, får bli en förebild och en ikon, hindras, gör Gud själv i sinom tid. Isak, offret, har utan att veta om det fått bli en förebild och en ikon för sonen och hans offer. Och i Nya testamentet är det Hebreerbrevet som bredast och djupast behandlar Kristi verk under aspekten offer. För Hebreerbrevets stora tema är ju det kosmiska offer som en gång för alla framburits av översteprästen Jesus Kristus. Och vem denna överstepräst är, det råder det ingen som helst tvekan om från Hebreerbrevets prolog. På det innerligast tänkbara sätt representerar han Gud själv. Han är inte bara en gudom, det bara gudomliga skapelse- och uppehållelseordet. Inte bara det profetiska ordet. Herrens ord kom till profeten, han sade, han är mer. Han är Guds härlighets återsken och hans väsens avbild. 1:3. Och ni som minns den grekiska texten, ni gläder er med dansk glädje över att Gud är så fin, att det står så fint, va? Här smälter bilden av Abraham och Isak samman, bilden av far och son, till den gudomliga bilden av honom som är både evig fader och evig son. I berättelsen om Isaks offret finns det för den lyssnande kyrkan i allt väsentligt förebilden för det som en gång skulle ske. Genom det fullbordade offret på Golgata fullbordas välsignelsen för dem som Abraham en gång fick se som himlens stjärnor och strandens sand. I faderns uppväckelse av sonen genom den heliga ande på tredje dagen har Abrahams tro segrat och Gud har bevisat sig som den rättfärdige inför Abraham också, inte som ett monster. Inte vad gäller hans egen gärning, Abrahams egen gärning, men den Guds gärning för vilken han har fått tjäna såsom förebild genom sin lydnad. Det andra som jag ville ta upp och behandla ungefär på samma sätt under aspekten gudsgärningen, det är Jesaja 53. Och där tar jag upp det kosmiska offret. Jag går vidare, alltså koncentrerar mig på döden och offret. Jag går i den Hesekiels bok vidare om döden och det absolut hopplösa benen som genom ordet, Guds befallning, ordet till benen och Guds ande, epiklesen över det hela, blir levande. Och där ser jag också en text som i gärning förebådar den heliga treenighetens väsen och verk. Jag har en fjärde text i detta sammanhanget som jag vill lyfta fram. Och det är Jobb. Berättelsen om Jobb är märklig och är ett märkligt och mäktigt förspel till den gudomliga uppenbarelsen som Gud, såsom fader och son och ande. Vad som ser ut att vara ett existentiellt drama med universell giltighet visar sig vara ett kosmiskt vad. Något så vulgärt som ett kosmiskt vad. Vadslagning mellan Gud och Satan. Huruvida en människa är rättfärdig för Guds skull eller för Guds gåvors skull. Berättelsen om Jobb, det är varken en drama eller tragedi i vedertagen mening, men är både dramatiskt och tragiskt. Och ställer problem, frågor och utmaningar av en sådan karaktär och med en sådan kraft att det moraliskt berättigade i gudstron här ställs på sin spets. Och det tycker jag är bra med Bibeln ibland, för den är så hemsk så ibland undrar man om man ska vara kristen. Jobb som är ett enda stort sår, både till det yttre och till det slut till det inre, på allt på grund av allt ont som har drabbat honom, tystar till slut sina tröstare genom sin oresonlighet och genom sitt lidande. Inga teologiska argument biter på honom. Jobb fasthåller vid sin ostrafflighet. Han har inte syndat. Det är Gud som har överfallit honom och blivit hans fiende. I sitt sluttal ger Jobb uttryck för sin vånda och livsplåga. kapitel 30. Jag ropar till dig men du svarar mig inte. Jag står här men du bespejar mig allenast. Du förvandlas för mig till en grym fiende. Med din starka hand ansätter du mig. Du lyfter upp mig i stormvinden och för mig hän. Och i bruset låter du mig försmälta av ångest. Ja, jag förstår att du vill föra mig till döden, till den boning dit allt levande församlas. Job ser tillbaka på sitt eget liv präglat av medkänsla och medmänsklighet. Hans liv har gått sönder. Han hade väntat sig någonting annat. Nu gråter han, men han förbannar inte Gud. Job är fortfarande en utmaning för Gud, och med Gud är han en segare mot Satan. Ty Satan har inte fått rätt. Men det är en gråtande, bruten människa. Harpospelet är förbytt, mina pipors klang i högljudd gråt. Gud svarar slutligen Job ur stormvinden. Och här är det inte frågan om den stilla, tröstande susningen. Här finns inga kärleksfulla framtidsförklaringar. I en första klassens maktdemonstration trycker Gud ner Job. Vem är du som? Vad var du när? Är det du som? Och skapelsens herre visar sig i all sin suveräna makt och härlighet i en uppvisning som inte förfelar att göra sin verkan. Det är rena röda torget. Job bekänner Gud som pantokrator, den allsmäktige. Han erkänner det oändliga avståndet mellan skapat och skapare. Men. Det är inte till slut kapitulationen inför övermakten som besegrar Job. Han är inte övervunnen med våld. Gud är inte den kosmiske våldtäktsmannen. Något annat har skett som förändrar Jobbsyn. Han har sett Gud. Blott hörsägner hade jag förnummit om dig. Men nu har jag fått se dig med egna ögon. Job tar tillbaka vad han har sagt. Han ångrar sig i stoft och aska. Och den här gången gäller stoften och askan inte hans förlorade liv, men hans förlorade tro. Den Gud som han tidigare trott på var för liten. De mänskliga projektionernas avgud, liksom de tröstande teologernas och apologeternas Gud med litet g, var allt för liten. Job vet med en kunskap som har kostat honom allt. Och i sin förlust är han ändå en vinnare, för Gud har vunnit över Satan genom Job. Och Job har en ny gudstro efter mötet med honom som kallar sig jag är den jag är. Det han tidigare trodde sig veta om Gud, det var bara hörsägner och villor. Men hur har han sett med ögonen, men nu har han sett med egna ögon lika verkligt som det onda på hans hud som bränt alla hans sinnen så som eld. Men vad är det Job har sett? Det står det ingenting om, men jag vet. Med kyrkan anar jag att det är den levande guden, den treenige, den allsmäktige skaparen, förlossaren, livgivaren. För det är Gud skyldig Job. Om du förstår vad jag menar. Naturligtvis är inte Gud skyldig Job någonting. Men i en mening är påståendet dock sagt. Job står där som den mänskliga representanten för alla dem som gråtit över det som är ont och gör ont. I Job har lidandet för alltid fått ett ansikte, och han ger röst åt alla den som frågar varför. Och att lämna, att tro att Gud avvisar Job med en maktdemonstration och bara se Jobsboken i sitt sammanhang utan att vidga perspektivet eller ställa den mot den stora horisonten, det är att lämna människor i sticket. Det finns någonting som vi skulle kunna kalla för The Tragic Vision of Life, som jag har skrivit om. Som på olika sätt gestaltas i alla kulturer tiderna igenom. Den kristna tron har inget svar på lidandets problem. Varför det finns så mycket som gör ont och är ont. Men den förkunnar och gestaltar en gudsgärning som förändrar de grundläggande förutsättningarna för det som är och gör ont. Och nu skulle vi ha haft stordian igen. Är det inte nåda stolens Gud? Frågar fadern med den döde sonen som Job ser när han ser Gud med egna ögon. Är det inte människan Jesus gråtande utanför Lazarus grav som han ser när han med egna ögon ser Gud? Och är det inte den uppståndne han ser som säger, gråt inte. Till kvinnan som kommit för att smörja sin avrättade vän och mästare. Är det inte honom han ser som avtorkar alla tårar, han som sitter på tronen och säger, se, jag gör allting nytt. En minut om treenigheten i Nya testamentet. Den finns där. Men inte som ett slags pussel som vi säger, det här är nog treenigt och det här är nog treenigt och det här är nog treenigt. Därför att har vi klart för oss den här principiella bakgrunden, Shema Israel och det outtalbara gudsnamnet, gudsgärningen som kategori, då blir det självklart att det är frågan om treenighet. Inte en fullt utvecklad treenighet som till exempel, vad ska vi säga, i Kalcedonense, men i allt väsentligt en funktionell treenighet som ger oss allt vad vi behöver veta. Och jag ska sammanlåta den här Thomas Oden för att säga någonting till slut här. Jag har massvis med bibelställen här om det är någon som vill veta det. There can be no triune teaching without scripture. And there can be no adequate clarification of scripture without the triune hypothesis. The scriptures intend to make it unavoidably clear that the Father is God, the Son is God, the Spirit is God, and that God is one. Although the triune teaching is not set forth in scripture with all the intricate post-Nicene nuances with which we associate the word Trinity, nonetheless, the scriptures conspicuously affirm the deity and unity of Father, Son, and Spirit so thoroughly that we must conclude that the Nicene exegetes were right to develop the triune teaching in the text the way they did in their historical context. Talet om treenigheten är kyrkans modersmål. Och det ska inte tolkas så som om det vore i teologiska diskussioner, lärodiskussioner som treenighetsväsendet ska uttömmas. Kyrkan talar inte om Gud i ett distanserat objektspråk, utan kyrkan talar med Gud och till Gud i ett relationsspråk, i böner, tacksägelse och lovsång, därför att Gud först har talat till och handlat med sin skapelse och sin kyrka. Men kyrkan ger också ord åt sin erfarenhet, vad som är autentisk kristen tro och erfarenhet, men också var riskzonerna finns och när gränserna för den kristna tron och erfarenheten har passerats. Kyrkans tal om Gud är ett försök att ge ord åt något som den kristna församlingen varit med om. Att beskriva den andlighet i vilken verklighet i vilken man lever. Och kyrkans erfarenhet av Gud är en mening motsägelsefull. Å ena sidan finns kyrkans erfarenhet. Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma. Första Timoteusbrevet 6:16. Gud förblir den bländande oåtkomlig som inget språk och inga bilder, inga metaforer eller begrepp kan uttrycka. Alla mänskliga försök smälter samman och förgör människan. Jag tror att bilden av att röra förbundsarken är en bild för det, eller det som sägs om det. Å andra sidan finns en erfarenhet som Paulus uttrycker med orden. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem. Hedningarna, Gud har ju uppenbarat sig. Det är hans osynliga väsen, hans makt, eviga makt och gudomshärlighet har varenda från världens skapelse varit synliga i det att de kunna förstås genom hans verk. Denna dubbelhet, denna antites. Gregorius av Nyssa, död 395, en av de tre kappadosiska fäderna, skriver i sin kommentar till predikaren 3:7 om tigandets och talandets teologi. När vi talar om Gud och det är frågan om hans väsen, då är det dags att tiga. Men då det är frågan om hans verk, en kunskap som också kan komma ner till oss, då är det dags att tala om hans allmakt genom att förtälja hans gärningar och använda orden för detta ändamål. Vem Gud är i sig, väsenstriniteten, kan vi aldrig förstå. Men vi kan ana något av vem Gud är i det han gör, nämligen i den ekonomiska triniteten, den frälsningshistoriska. Vi lär oss redan här något om teologins villkor. Det finns en apofatisk eller negativ teologi som egentligen inte kan säga mer än Gud är icke intet. Gud är icke intet. Men sedan tystnar den och fortsätter som kärlekens gärningar mot de minsta och de svagaste. Studium, bön, sinnenas rening, andliga övningar, askes, meditation, kontemplation i tystnaden. Men så finns det också en katafatisk eller positiv teologi som frimodigt och med glädje vågar tala om den Gud som har sagt sitt värde i skapelsen, som har tagit mandom genom den heliga ande och som i tidens fullbordan sänt sin ande i världen, in i det kristnas hjärtan, i vilken vi ropar med sonen Abba, fader. Kyrkofadern Kyrillos av Jerusalem sammanfattar vårt läge och framställer de villkor under vilken kyrkan talar när han till katekumenerna säger: ty om Gud talar vi inte så mycket som vi borde, ty det är känt av honom alena, utan så mycket som den mänskliga naturen har mottagit och som vår svaghet kan bära. Ty vi förklarar inte vad Gud är, utan erkänner öppet att vi inte har en exakt kunskap om honom. Ty om det som har med Gud att göra bekänner vi att okunnighet är vår bästa kunskap. Detta är ett paradoxalt språk naturligtvis. Men vi vet att det vi säger är otillräckligt. Men vi talar ändå och gör anspråk på att det vi säger är tillräckligt. Det är kyrkans situation. Och det är teologins grundläggande sitsimleben. Det är vår inledning. Och där så ska jag försöka presentera vad jag ska göra. Den gudomliga uppenbarelsen kommer inte direkt ned från himlen, nedskriven i en bok, försedd med textkritisk apparat och alla andra sådana här trimmings som vissa teologer älskar att beskäftiga sig med. Uppenbarelsen är ett skeende i tid och rum med människor som tar emot, gestaltar och ger vidare. Och därför finns det egentligen inget skarpt brott mellan traditionshistoria, kanonhistoria och dogmhistoria. Vad som däremot finns är ett kontinuum. Den apostoliska traditionen fixeras i skrifter, men det finns också skrifter som flyter omkring i urkyrkan. Men så småningom stabiliseras gränserna kring kanon i dess utkanter, vill säga. Därför att det som har tillhört centrum har det egentligen aldrig i kyrkan varit någon diskussion om. När den kristna församlingen levde nära den judiska och utomstående uppfattades som en judisk sekt, så var det naturligt att den judiska trosbekännelsen fortfarande läste Shema Israel, kanske med kristna tillägg. Och när människor undervisades för det kristna dopet så ställdes de inför en sammanfattning av den kristna tron som de skulle senare säga ja till vid sitt dop. Vid det dopet fick baptisanden bekänna sin tro på den Gud i vilkens namn han eller hon skulle döpas. Han fick frågan om han trodde på denne Gud, fadern och sonen och anden. Och i den judiska bekännelsen som varje troende varje dag bekände inför Gud, som den kristna också säkert bekände med kristna tillägg, och i den kristna bekännelsen som representerar den kristna trons och erfarenhet, så hittar vi matrix, grovbotten för den kristna trosbekännelsen. Men i kampen mot andra meningar om vem Gud är tvingas kyrkan snart formulera sig tydligare. Jag menar att denna formulering är en formulering inåt för de troende, ett slags VDN för dem, varudeklaration. Men vi kan också i Nya testamentet se spår av att kyrkan måste avgränsa sig utåt och kanske också inåt mot vissa grupper. I första Johannesbrevet 4:2-3 står det: därpå ska ni känna igen Guds ande, var och en som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet. Han är av Gud, men var och en ande som icke så bekänner Kristus, han är icke av Gud. Den anden är antikrists ande. Och vad det här rör sig om, det är alltså inkarnationen. Redan i Nya testamentet, låt oss säga omkring år 100, så ser det tydliga spår av konkurrerande gudserfarenheter mot vilken kyrkan tydligt avgränsar sig. Den kristna kyrkan har å ena sidan en tradition som hon lever i och av och som hon reflekterar över. Å andra sidan finns det alltså både inom och utan kyrkan meningar som hotar hennes tradition och därmed hennes identitet. Även om hela den kristna kyrkans historia i en mening kännetecknas av denna spänning mellan ortodoxi och heresi, så är den ändå tydligast, menar jag, märkbar under de första århundradena. För där på något sätt blir allt paradigmatiskt tydligt. Alla senare heresier är egentligen variationer på det teman som redan då presenteras. Det är svårt att förena med godtycke att avgränsa en period, men jag tycker ändå att perioden fram till 1787 med det sista kyrkomötet i Nicea, där ikonernas vara eller icke vara togs upp, sätter den bortre gränsen för denna dogmhistoriska period. Och inom denna tidsrum så är perioden fram till konciliet i Kalcedon 451 av störst intresse. För vad som kommer därefter är egentligen finjusteringar av redan existerande teologiska positioner. Vårt ämne är treenighetsläran, men treenighetsläran står aldrig ensam. I den funktionella dogmbildningens historia går det trinitariska och kristologiska dogmat in i varandra, därför att varje utsaga om sonen, kristologin, får ju direkta återverkningar på treenighetsläran och omvänt. Självklart hinner vi inte, och i synnerhet inte idag, att ge mer än antydan om trinitetslärans utveckling. Och vi får ta det väldigt högt uppifrån. Jag skulle vilja säga, kan vi redan på den här punkten få fram ett kriterium hur kyrkan har hanterat den materia som hon har ställts inför? Ja, jag menar att vi kan det. Och om vi gör en oerhörd anakronism och en sån här kullerbytta, så säger vi att Luthers förklaring till andra trosartikeln ger detta kriterium. Jag tror att Jesus Kristus, sann Gud, född av fadern i evighet, och tillika sann människa, född av jungfru Maria, är min herre, vilken har förlossat, förvärvat och vunnit mig. Vad Martin Luther här uttrycker är det som vi skulle kunna kalla för det soteriologiska kriteriet. Det gäller alltså inte filosofi i treenighetsläran. Det gäller frälsningen. Och det gäller min frälsning, det gäller min hals. Det gäller Jesus Kristus som medlaren mellan Gud och människor, som frälsaren. Om han inte är sann Gud når han inte mig och är egentligen ointressant för livet så som jag lever. Och är han inte sann Gud, då når inte jag Gud. Gregorius av Nasians använder samma sätt att resonera i sin femte teologiska oration om den heliga ande, när han mot den som förnekar andens gudomlighet skriver: om anden inte är från begynnelsen, så har han samma ställning som jag, bara lite före mig. Ty vi är båda åtskilda från Gud genom tiden. Och om han har samma rang som jag, hur kan han då gudomliggöra mig? Eller förena mig med gudomen? Och likaledes, om det nu förhåller sig så att anden inte ska tillbedjas, vilket man ju, det var väl vacklande, hur kan han då gudomliggöra mig i dopet, säger Gregorius. Då är han ju inte sann Gud, och då kan han inte heller upprätta förbindelser mellan Gud och människan. Men så fortsätter Gregorius. Om anden ska dyrkas, då är han föremål för tillbedjan. Och om han är föremål för tillbedjan, då måste anden vara Gud. Det ena är förbundet med det andra, en i sanning gyllen och frälsande kedja. Och i sanning, från anden kommer vår nya födelse, och från den nya födelsen vår nya skapelse, och från den nya skapelsen vår djupare kunskap om hans värdighet, från vilken den stammar. Det är alltså frälsningsbestämt. Det har att göra med min hals. Och Athanasios uttrycker det så i sin berömda formel: han gjordes till människa för att vi skulle gudomliggöras. Det som har antagits i människoblivandet kan frälsas. Men också det omvända gäller, att det som inte antagits kan inte heller frälsas. Så när kyrkan bedömer olika teologiska program och formuleringar så är det ytterst denna fråga som ställs: äventyrar den frälsningen? Och det är inte frågan om teologiska hårklyverier, även om man ibland undrar om det inte är det när man läser texterna. Utan ytterst frågan om existentiell hållfasthetslära. När jag åkte hit ner till detta underbara land så träffade jag en svensk industriledare som sålde stålverk i Italien. Och vi började prata om tron och då sa jag att jag var präst. Och då gick det som det gick. Och så kom alltihopa då. Och så sa han: du, så här, jag håller ju på, du vet, jag tillhör de här gammalmodiga präster som håller på med existentiell hållfasthetslära. För att det är ju rätt viktigt att när jag gör utsagor om Gud och tron och döden och evighet, att bron håller. Okej, sa han, jag förstår vad du menar. Alltså, håller bron till saligheten, ja eller nej? Redan under det första århundradet möter den kristna tron utmaningar som hotar. Och vi kan säga att de finns i två riktningar. Vi har dels det som vi skulle kunna kalla för doketisterna. Somliga, när på den fråga som egentligen Jesus ställde till sina lärjungar, så svarar en del: vi svarade ju rätt, du är Messias, den levande Gudens son, genom Petrus. Men doketisterna säger: du är sann Gud, det är okej, du är ett gudomsväsen, men du är inte sann människa, för det är ju inte så viktigt. Din kropp är bara en skenkropp, det var aldrig du som led på korset. Vet ni vad de säger? De säger så här: och han, Kristus, uppenbarade sig för deras nationer som människa på jorden och utförde dygdens gärningar. För detta led han inte, utan en viss Simon, en från Cyrene, tvingades att bära korset åt honom. Av okunnighet och misstag korsfäste Simon efter det att han blivit förvandlad av Jesus, för att människor skulle tro att han var Jesus, medan Jesus själv antog Simons utseende och stod bredvid och hånade dem. Det berättar Irenaeus. En sån Jesus vill inte jag ha. De andra svarar som adoptianerna eller ebioniterna: du är sann människa som vi. Och du är en stor karismatiker som har fått Guds ande som ingen annan. Men du är inte mer än en människa. Du är inte Gud själv. Och där har ni den här idén om att Kristus stiger ner på Jesus vid dopet. Och att sen när Jesus då ska dö så lämnar Kristus anden honom och han dör som en vanlig människa. Men visserligen så uppväcks han sen då och introniseras. Så det är ungefär som en blandning mellan modern nytestamentlig exegetik och Jehovas vittnen. Alltså, båda dessa riktningar har sagt någonting, dessa båda extremer säger någonting om treenighet. Och den doketistiska och adoptianska, eller ebionitiska uppfattningen om du så vill, får stå som representanter för tendenser som i en mening markerar de yttersta gränserna i det rum i vilket de teologiska utsagorna sker. Icke sann människa och icke sann Gud. Och i olika gestalt och formuleringar med högre och lägre grad av sofistikation så har de här klassiska, de här heresierna följt kyrkan igenom. Det må nu gälla arianism, nestorianism, apollinarism, evtychianism, monofysitism, monoteletism etc. etc. Det är alla variationer på antingen det doketiska eller adoptianskt ebionitiska grundtemat. Svårigheten att göra rättvisa åt mysteriet, gudomligt och mänskligt, förenat i en person, tillhör vad jag skulle vilja kalla kyrkohistoriens perenner. Och är därför lika aktuellt också idag. Jag tänkte att vi skulle gå in i treenighetsläran via tre kontroversiella trinitariska former. Och det ena är homoousios, det andra är theotokos och det tredje filioque. Och om vi tar det mycket enkelt och snabbt så vet vi att Arius var nog sin tids Adolf von Harnack. Ja, jag måste förkorta nu alltså. Och han ville för den bildade allmänheten säga detta: man behöver inte hålla på och prata som de gör i kyrkan om sann Gud och född av allt. Man kan göra mycket enklare för sig, förresten så står det så i Bibeln. Och det där sprider sig med en oerhörd hastighet och redan 325 så fördöms det här, för det ska vara ordning i riket. Och plötsligt står kyrkan med en formel som ingen vill ha. De konservativa säger: det står inte i Bibeln. Och de som är lite misstänkta mot filosofin säger att det är filosofiskt. Och de som är riktigt sofistikerade säger att det är fel ontologi. Och de andra är bara olyckliga. Och så fortsätter det hela. Så har man formeln från Nicea som säger att han är genetemta ectopatros monogenetut estin ectesusias topatros. Att han är född av fadern, enfödd, det är av faderns osia, hans väsen. Och att han är homoousios topatro. Att han är av samma väsen som fadern. Och så böljar striden fram och tillbaka, och som vanligt är det liksom hela det här orkestern, ni vet, utav mänsklig låghet och dumhet. Men fram till 370 så ebbar det här ut, men då kommer nästa fas. Då är det andens homoousi det gäller. Är anden av samma väsen som fadern eller inte? Är han någon slags lägre varelse? Och en del konservativa teologer, de sa humludum och så vidare. Och det är märkvärdigt när man läser lite grann om hur det var på den tiden, så tycker jag att det är påfallande likt kyrkohistorien idag. Det är inte som vi tror, alltså att när dammet har lagt sig så ser vi allting så klart, va? Utan det var väldigt svårt att genomskåda vad som sades i de här formuleringarna. Och jag tittade på vad Arius egentligen säger. Och det kryper så nära formuleringarna. Och det, man måste vara mycket skarpsint för att se vad saken gäller. Och en del poänger har han faktiskt, denna Arius. Nåväl. Det blir, man strider om andens homoousi, och de tre kappadocierna engagerar sig. Basilius och Gregorius och Gregorius. Och Athanasius, icke minst. Och så småningom så kommer man fram till att det gäller inte termen homoousios, utan det gäller saken. Och det gäller frälsningen. Och där kämpar verkligen. Ni har sett båda Gregorius teologen, Nasians, och Athanasius säger det gäller min frälsning. Om han inte är sann Gud kan han inte gudomliggöra mig. Den trosbekännelse som vi kallar för den niceno-konstantinopolitanska, där finns en massa traditionshistoriska problem involverade. Men jag tycker att Kelly har löst det där elegant när han säger att egentligen den nicenska trosbekännelsen är inte bekännelsen från Nicea 325, utan det är den som är, så att säga, som har modifierats i kyrkan i den nicenska andan, som man tar en av dem som finns. Det är alltså den konsensus som håller på att komma fram i kyrkan. Och det som vi nu bekänner i trosbekännelsen, i den nicenska trosbekännelsen, är ju den som ratificerades på kyrkomötet i Kalcedon, så som varande den som användes med rätt eller orätt i Nicea. Och vad man säger där, förutom när man i Nicea-mötet 381, så ratificeras de kristologiska utsagorna, homoousios, man förenklar, man tar bort de här totestin, det här, vad ska vi säga, pedantiska tillägget, utan det är en rytmiskt liturgisk bekännelse. Den finns för övrigt redan formulerad 374, det är faktiskt riktigt skojigt. Därför att där finns den hos en i Ancoratus av Epifanius från 374. Det rekommenderas som dopsymbol till presbyterna i Syedra, i Pamfylien av alla ställen. Så man liksom, de hittades inte på då, utan det var en av de här trosbekännelserna som var liksom flytande lite grann i formen, men på det hela taget överensstämde med varandra. Vad man säger, man ratificerar de kristologiska formuleringarna, och istället för Nicea som bara sa vi tror på anden, så har man alltså, vi tror också på den heliga ande, Herren och livgivaren som utgår av fadern. Och då säger man alltså att, och man försöker alltså blidka de så kallade pneumatomacherna, bara för att de skulle kunna gå med på det, man säger inte homoousios om anden, utan man säger att istället han är Herren, och är han Herren så måste han ju implicit också vara homoousios, alltså Herren, Guds namnet. Så i praktiken så säger man alltså att anden är, till honom tillkommer både homoousi av samma väsen och homotimi, samma tillbedjan, det vill säga på honom som tillika med fadern tillbedjas och äras. Jag tror inte vi behöver säga så mycket om den. Mer. Då har vi alltså en fader, en son, en ande, en Gud i ett väsen, Osia. Där de tre olika i praktiken är homoousios med varandra, alltså av samma väsen. Men då har vi tagit upp, om man nu får ta den här enkla relationen, visa så här. Den här relationen mellan Krist har vi talat om. Det är 381 och 325. Men hur förhåller sig gudomligt och mänskligt i Kristus då? För vi nu ska få fram det, jag vet inte. Hur gudomligt och mänskligt? Gud förlåt oss, men vi gör så.
Ska jag göra en sån där linje?
Ja. Nu står de teologiska skolorna mot varandra. Alexandria som lägger oerhörd vikt på det gudomliga. Antiochia som lägger vikt på det mänskliga. Och folket som säger att Maria, hon är Theotokos. Hon är gudsföderska. Hon är gudsföderskan. Och nu skulle jag haft en bild av gudsföderskan här. Men den la jag undan så oerhört nöje så jag hittade den inte. Jag vet inte om det var symboliskt att jag inte skulle visa Maria här. Men vad är det? Nåväl, då säger en biskop som heter Nestorius, nej men det går ju inte. Därför han ser tydligt att i den andra teologiska skolan så håller de på att säga att det är den mänskliga naturen som liksom håller på att uppsluka den gudomliga. Och det kan vi inte gå med på. Han är faktiskt inte någon slags halvgud utan han är sann människa. Och därför ska vi kalla honom för antropotokos. Hon är människoföderskan i förhållande till vad de säger i Alexandria. Men kyrkan igenkänner något skumt i det Nestorius säger. För Nestorius lyckas inte få ihop det gudomliga mänskliga. Det liksom kopplas ihop precis som om två personer levde under samma skinn om man gör en våldsam förenkling. Synafeia, detta som höll ihop den, det håller inte, sa de. Så därför så gör man en formel som accepterar att hon är faktiskt Theotokos, men inte i den här alexandrinska meningen att han är någon slags gudomstredje väsende. Utan är det så att han, Jesus, är sann Gud och sann människa, så är den som Maria föder i en mening sann Gud. Hon är Guds föderskan Maria, samtidigt som hon också är antropotokos. Men det är liksom, det var ju de flesta andra kvinnor, så att det är ju mer intressant att säga att hon är Theotokos. Det avgjordes alltså 431 i Efesus. Men att Nestorius icke var ute i ogjort väder visar sig den rövarsynoden i Efesus 449 som aldrig blir erkänd. Vid vilket en extrem alexandrinsk teologisk uppfattning antogs. Då var det två munkar från Egypten, Dioskoros och Evtyches, som hävdade att det hos Kristus inte fanns en enhet av mänskligt och gudomligt, utan endast en gudomlig natur. Och till och med, om jag minns från dogmhistorien, så säger man att mänskligheten var mer som ett slags skalfodral om Jesus. Hans högre själsförmögenheter och det var det gudomliga, medan det lägre var det mänskliga. Om inte Kristus är sann Gud, det som inte har antagits, då kan han inte hjälpa mig. Om min kropp och min dödlighet inte är antagen av Jesus Kristus, vad har jag då för nytta av honom när jag ska dö? Vad har Jobb för nytta av Jesus? Om man ställer det lite som så. Jag vill inte göra någon slags teologisk utilitarism här, men ni förstår vad saken gäller. Konflikterna i den kristna kyrkan leder fram till kyrkomötet i Kalcedon, som är mycket väl dokumenterat, där man ratificerar bekännelsen från Nicea och det som man trodde var bekännelsen från den niceno-konstantinopolitanska, eller det mötet i Konstantinopel 381. Det är också egentligen ett tragiskt möte, därför att där skiljs kyrkan åt. Monofysiterna, de som låg åt Alexandria hållet till, menade att ni förstår inte vad vi säger. Och frågan är väl om man riktigt lyckades göra det klart för varandra vad man menade. Mötet i Kalcedon gör följande formel, jag läser rakt av. Därför vill vi enhälligt följa de heliga fäderna och lära alla människor att bekänna en och samma son, vår Herre Jesus Kristus, samtidigt fullkomlig i gudomen och fullkomlig i mandomen, med förnuftigt själ, psyche, logike och kropp. Av samma väsen som fadern efter gudomen, och av samma väsen som vi efter mandomen, i allt lik oss med undantag av synden. Efter gudomen är han född av fadern för all tiden, efter mandom i den yttersta tiden för vår och vår frälsnings skull född av jungfru Maria, Guds föderskan. En och samma Kristus, son, herre, enfödd, uppenbarad i två naturer, utan sammanblandning, utan förvandling, oupplösligt, oskiljaktigt. I det att naturernas åtskillnad ingalunda borttages för några enhetens skull, fast mer bevaras vardera naturen sin egenart, och båda på samma till, och båda går samman till en person och en hypostas, icke söndrad eller delad, utan en och samma son och enfödd Gud, Logos, Herren Jesus Kristus. Just så som profeterna från äldsta tider och vår Herre Jesus Kristus själv har lärt oss och fädernas bekännelse förmedlat till oss. Var någon som tappade tråden? Här, jag förkortar, står kyrkans erfarenhet från olika håll, om du så vill, olika teologiska diskurser. De står mot varandra och det är spänningsfälten mellan dessa båda som står i som ett slags paradox, ett språk som bryter sönder genom alfa privativum, fyra stycken. Och däremellan, i detta enorma spänningsfält av utsagor som försöker liksom täppa till det ena hålet efter det andra, så är det inte, och så är det, där glimrar Kristi hemlighet. Som Luther sa, sann Gud och sann människa, jag bekänner att han är min herre. Det gäller min hals, va? Gud är inte ensam, utan gemenskap, säger kyrkan. Fader, son och ande. Det talar de trinitariska bekännelsen om för oss. Gud är inte en fjärran och passiv Gud. Gud är för evigt med barn, med mänskligheten, Jesus Kristus. Det talar de teologiska termerna homoousios och theotokos om för oss. Nu tar vi filioque på 10 minuter. Citat. I öst respekteras han mer för sin fromhet och sina skrifter om moral än för sin teologi, i vilken hans överdrifter, speciellt hans lära om nåden, gett upphov till motsättningar. Det skulle kunna lika gärna ha stått, och speciellt också hans treenighetslära. Vem kan detta vara? Ni tar honom på första. En förlägen tystnad uppbreder sig. Det är Augustinus. Duktigt. Det säger den ortodoxe dogmatiken och protopresbyten Michail Pomoschanski. Det tycker jag är riktigt bra. Augustinus är en av de mest inflytelserika teologerna när det gäller utformningen av den västerländska kyrkans trinitetslära. Han band samman trinitetsläran och antropologin i det att han med utgångspunkt från tanken på människan som Guds avbild menade sig finnas vestigia trinitatis, alltså spår av treenigheten i människans konstitution och det mänskliga personlighetslivet. Det är utomordentligt. Augustinus betonar mycket starkt gudomens väsensenhet och uttrycker sig på ett sätt så att personerna ses snarast som relationer inom gudomen. Och han kan beskriva de innertrinitariska relationerna i bilden av fadern såsom den älskande, sonen som den älskade och anden som den mellan båda ömsesidiga och förenade kärleken. Anden såsom den mellan fadern och sonen förenande kärleken. Den älskande fadern, den älskade sonen och anden såsom kärleken. Att föreställa sig att anden utgår inte bara av fadern utan av både fadern och sonen, filioque, faller sig därför naturligt i augustinsk och därmed också västlig trinitetsteologi. Det är väsensenheten som har primat. I den ursprungliga visionen av den niceno-konstantinopolitanska bekännelsen, så som vi känner den från Kalcedon, så står det att sonen utgår av fadern och inget mer. Vid detta håller de ortodoxa kyrkorna ännu fast. Men hur kommer det sig då att vi bekänner som utgår av fadern och sonen? Det låter ju så vackert. Ja, det är egentligen en västlig specialitet som kom in så som ett värn mot arianerna som levde fram i de västliga, i de gotiska stammarna ända in på 500-talet. Och då tyckte de väl det, ska man säga, att det här med att sonen är Gud, det är väl lika bra att dra till det här med att anden också är Gud, ser man på den säkra sidan. Men se det som sannolikt inte var någon slags genomtänkt från början, visade sig vara teologiskt mycket, mycket kontroversiellt. Och därmed så går vi in och tittar lite grann på frågan om filioque. Att frågan om filioque är historiskt viktig, det vet vi, därför att den var med om att göra brottet mellan öst och väst 1054. Men är den teologiskt viktig då, filioque? Vem kan hålla på och bråka om något sånt? Det är väl bara liksom för teologiska kalenderbitar som på något sätt kommer fram ur dammet då, som några sådana här forntida dinosaurier och säger filioque och folk bara skakar på huvudet. Den är tekniskt teologisk och den är svårförståelig och abstrus och obsolet och irrelevant och så vidare och så vidare. Men det säger de ortodoxa att det är inte alls. Varför? Jo, därför att man hävdar med rätta, menar jag, att treenighetsläran står i trons centrum. Det är hjärtpunkten. Och att ändra någonting i trinitetsläran, det betyder att man ändrar hela teologin och egentligen inte bara som teologin där uppe, utan teologin i praxis, i spiritualitet, i allt som gäller kristen tro. Kyrkosyn, ecklesiologi och så vidare. Trinitet, man gemensamt kan man säga att Gud, den kristne guden, är ett väsen, en osia, en substans i tre personer. Och det betyder inte, person betyder inte det betyder hos oss. Fader och son och ande är homoousios i ett väsen. Fader, son och ande är också skilda från varandra genom personliga karakteristika. Det är Gregorius av Nasians och Johannes Damaskenos säger: det gudomliga är odelbart i sin åtskillnad. Ty personerna är förenade utan att vara sammanblandade, åtskilda utan att vara söndrade. Den paradoxalitet som sägs som gudomligt och mänskligt i Kristus möter också i kyrkans språk om talet om fadern, sonen och anden. Det finns en Gud därför att det finns en fader. Och i den traditionella, vad ska vi säga, treenighetsteologin, så är det fadern som är gudomens aitia, orsak, eller päge, källa, eller pegaia theotes, gudomens källa. Fadern är arche, han är principen, han är början och den som så att säga håller samman treenigheten. Det är den gamla teologin. Sonen och anden har däremot sitt ursprung i fadern. Ursprung. Och det blir vad de är som personer just i sitt förhållande till fadern. Sonen och anden definieras från vår sida, definieras utifrån sitt förhållande till fadern. Och då säger vi alltså att fadern är gudomens källa, född av ingen och utgången av ingen. Sonen är född av fadern för all tid, men däremot av jungfrun i tiden. Anden är utgången av fadern från en evighet, men sänd in i världen av sonen i tiden, om du så vill. Och det där är viktigt. Därför att då finns det liksom en andens ekonomi och en sonens ekonomi. Och en av kyrkofäderna talar om alltså om Guds två armar som han verkar in i världen med. Sonen och anden.